Hej och välkomna till avsnitt 1081 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. FNs världshälsoorganisation, WHO, gick tidigt på Kinas officiella och desinformativa linje gällande coronapandemin. Det har fått USA att nu frysa biståndet till världshälsoorganisationen. Här följer ett samtal med Kina-experten Jojo Olsson som berättar om på vilket sätt Kina har infiltrerat WHO. Varmt välkomna. Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om Kina och om FN och relationen mellan Kina och FN. Alla känner ju till vid det här laget att Donald Trump, USAs president, han har sagt att han temporärt vill frysa biståndet till FNs världshälsoorganisation, WHO. Och det vill han ju då därför att han anser att de har inte hanterat den här coronaviruskrisen bra, utan de har i princip förmedlat kinesisk propaganda. Och du är expert på Kina och kan väldigt mycket om det här, så jag tänkte, kan du berätta lite grann, vad är Kinas relation till FN och WHO i synnerhet?
Ja, Kina har ju verkligen under de senaste åren, man kan säga sedan 2000-talets början, har verkligen ökat sitt inflytande i såväl FN som alla FNs FN-organ då, som WHO och de andra 15 särskilda byråerna som finns i FN. Och man kan se det på flera sätt, och det handlar ju framförallt mycket om finansiering. För att ta lite siffror bara som jag har läst då, när jag har gjort lite efterforskningar, att år 2000 så stod Kina bara för 1% av FNs reguljära budget. Idag så står man för 12%, så det är en väldigt stor ökning. Mm. Och ett annat område där det är tydligt, det handlar om de fredsbevarande styrkorna. Kina har ju under flera årtionden motsatt sig FNs fredsbevarande styrkor på ideologiska punkter då. Så i början av 1990-talet så bidrog man bara med 5 stycken personal då till fredsbevarande styrkorna. Men idag så bidrar man med fler personal i de här fredsbevarande styrkorna än alla de andra 4 reguljära medlemmarna av FNs säkerhetsråd tillsammans. Så det är en väldigt stor, som jag säger, utökning av den kinesiska aktiviteten på alla nivåer i FN. Från att använda sitt veto i säkerhetsrådet allt mer ofta till att spela en större roll vad gäller fredsbevarande styrkor. Och även att då ta större kontroll och större inflytande i de här specialorganen som FN har.
Mm. Och FN har ju alltså 15 olika organ, och enligt en text jag läste av dig så styr Kina i 4 av de här olika FN-organen.
Det stämmer, och det är fler än något annat land, och då kan man också se då att i flera av de fackorganen som Kina inte har sina egna representanter i, så har man då sett till så att representanter som står Kina nära har röstats fram då, som exempelvis Tedros i Världshälsoorganisationen.
Mm. Just det, ja, men så blir det. Ja, han står Kina nära. Men om vi går in på honom då, Tedros Ghebreyesus, eller hur man uttalar hans namn. Alltså, kan du berätta lite om honom? Vem är han? För han är ju den som, när alla tänker på att det är något fel med WHO, då är det han man tänker på. För det var han som var den här tydliga Kina-apologeten i februari, januari och sådär. Så att, kan du berätta lite om honom?
Ja, vi kan ju börja med namnet. Det är lite intressant här, för att jag hade själv problem när jag skulle skriva om WHO. Hur ska man skriva hans namn? Och Tedros är då hans första namn, men etiopisk namngivning så är det tydligen det första namnet som är det namnet som används som efternamn då. Så att även fast jag själv också har skrivit Ghebreyesus förut, så är det tydligen då Tedros som är det rätta namnet att säga när man pratar om WHO:s generaldirektör. Och han är ju från Etiopien. Han är den första generaldirektören i WHO som inte har någon medicinsk utbildning och heller inte har någon erfarenhet av global smittspridning. Han valdes i 2017, och han var senast utrikesminister för Etiopiens regering. Och Etiopiens regering är marxistisk, har mycket nära band med Kina. Och Etiopien är också ett av de afrikanska länder som tar emot allra mest lån och bistånd från Kina. Så att redan då innan han blev framröstad som generaldirektör till WHO så jobbade han och hans regering mycket nära med Kina. Och det var också då under den här valprocessen så var det Tedros och sen en brittisk kandidat, och det var mellan dem som valet stod. Och den här brittiska kandidaten stöttades av USA, kanske inte helhjärtat, men i alla fall han fick stöd från USA då, som hellre skulle vilja se den här brittiska kandidaten. Men Kina använde sin biståndsbudget för att skapa stöd för Tedros bland många utvecklingsländer. Och såg till helt enkelt att han blev vald då. Så att han blev vald till stor del med Kinas hjälp. Inte bara, men i alla fall stor del av Kinas hjälp. Så det är alltså en generaldirektör som inte har någon medicinsk utbildning som sitter på sin position tack vare stöd från Kina.
Just det. Och det här är ju ändå en organisation som vi betraktar, i alla fall vi i Europa, som en väldigt neutral organisation. Vi har väldigt mycket respekt för FN här i Sverige, inte minst. Och vi betraktar alltså att om vi vill vara en objektiv röst i världen, då är det FN man ska lyssna på. Men det du beskriver, det är ju en organisation som, alltså av det du beskriver så framstår det inte alls som någonting objektivt det här.
Nej, alltså jag har skrivit en hel del om Kinas inflytande internationellt och även då i FN. Jag har skrivit i mina tidigare böcker om det här också och skrivit artiklar om det här under flera års tid. Så det är inte bara i samband med covid-19 som jag har tittat på det här. Och finns flera oroväckande rapporter. Exempelvis en rapport från Human Rights Watch, jag tror att den kom 2017 eller möjligtvis 2016, som innehöll intervjuer med över 50 stycken diplomater och tjänstemän inom FN som vittnade om hur kinesiska myndigheter, kinesiska representanter i FN verkligen förföljer FNs egna personal som jobbar med mänskliga rättigheter. Och jag har sett till så att flera aktivister, flera organisationer som kritiserar regimen i Peking och utvecklingen i Kina, att de har helt enkelt blivit bannlysta och svartlistade från FN. Och det gäller ju då särskilt då frågor som Xinjiang och Tibet, men även Taiwan givetvis. Och de aktivister som har tillåtits uttrycka kritik mot Kina i FNs lokaler har flera gånger filmats och fotats av kinesiska representanter, trots att det här då är förbjudet enligt FNs egna regleringar, egna bestämmelser. Och man kan se också ett mycket större inslag av kinesisk retorik i FNs officiella dokument. Det handlar om allt från att omfamna den nya sidenvägen som en slags modell för global framtida utveckling, till att ta in de här typiska Xi Jinping, president Xi Jinpings haranger om win-win cooperation och sådana rena propagandaslogans. Och vad gäller mänskliga rättigheter framförallt så har Kina då försökt att ändra innebörden av dem. Från att angå politiska och civila rättigheter till rätten till arbete och ekonomisk utveckling och så vidare. Och det här sker ju alltså i en tid när Kina har som sagt ökat sina anslag till FN från 1%, bara 1% upp till 12%. Samtidigt som USAs anslag har ju varit höga och konstanta utan några större motkrav. Men nu när USAs finansiering av FNs börjar ifrågasättas lite grann, så givetvis blir FNs ledning mer mån om att gå Kina till mötes. Och Kina kom ju givetvis med mycket mer högljudda krav. Man är mycket mer känslig för kritik. Man är mycket mer mån om att den egna politiska modellen inte ska kritiseras och så vidare och så vidare. Så den här kombinationen då med att Kinas anslag ökar, USAs och kanske även andra västländers anslag ligger ganska platt så att säga, plus då att Kina kommer med mycket högljudda krav, gör att de har kunnat utöva ett väldigt, väldigt stort inflytande på många, många områden i FN. Så ja, man kan prata om ett FN med kinesiska förtecken, Ungefär som man pratar om socialism med kinesiska förtecken vad gäller det politiska systemet i Kina.
Just det, men om vi går tillbaka till WHO och Världshälsoorganisationen, alltså det var ju 2017 som Tedros, Etiopien valdes, men alltså redan innan dess så har ju Kina under flera års tid, alltså även innan honom har Kina infiltrerat WHO specifikt, och de hade en tidigare ordförande också som jag tappade namnet på, Margaret Chan heter hon, Margaret Chan från Hongkong, och hon ska väl också ha varit väldigt alltså Kina-vänlig.
Ja, hon är ju kinesisk medborgare då, i och med att hon är från Hongkong, så det är ju klart att hon är... Nu har jag inte tittat upp specifikt om hon är partimedlem, men det vore ju lustigt om hon inte var medlem i kommunistpartiet i och med att hon är byråkrat inom Hongkongs administration. Och jag har inga järnkoll på vad hon gjorde och inte gjorde. Jag vet att hon marknadsförde traditionell kinesisk medicin ganska hårt inom ramarna för WHO. Och det sägs också att, det här är svårt att bekräfta givetvis, men det sägs att tjänstemän som hon utsåg under sin tid som ordförande i WHO har någon slags då tacksamhetsskuld till henne, eller att de har utsetts därför att de ses som politiska och lojala, så att säga. För det ska man ha klart för sig att kinesiska tjänstemän som får topppositioner i FN, de springer först och främst sin regims ärenden och agerar i sin regims intressen snarare än organisationens. Och nu kan man ju tänka då att om WHO tidigare har haft en ordförande från Hongkong i 10 år och nu har haft en etiopisk ordförande som är i stort sett allierad med Kina, eller i alla fall har Kina att tacka för sin utnämning, då kan man ju tänka sig då hur det ser ut i den övre delen av ledarskapet i WHO idag.
Mm. Ja, men det är intressant, för att vi som är intresserade av internationell politik och sådär, men jag tillhör den här mer konservativa högersidan som tycker att i FN kan man betrakta hur förskräckligt de här arabiska länderna behandlar Israel till exempel. Alltså det finns väldigt mycket anti-israelisk falang i FN bestående av många arabiska länder och sådär, men inte bara arabiska länder. Och då tänker man att där kan man se att FN verkligen är mycket mer politiserat än vad vi i väst, Europa och USA kanske skulle önska. Men det med Kina, det är på något sätt har vi inte pratat om det så mycket, utan vi har mest kanske fokuserat på arabvärlden och så. Så att det är intressant att det här lyfts fram. Och min fråga är, varför tror du att det här lyfts fram just nu?
Ja, jag kan ju börja med, det är intressant att du nämner här arabvärlden, för att det finns en väldigt intressant, det vill säga att säga, men fruktansvärd sak som pågår just nu i västra Kina, Xinjiang, där regimen låser in uppemot 2 miljoner muslimska minoriteter. Och det här har ju givetvis många länder försökt fördöma och göra någonting åt inom ramarna för FN. Men Kina har ju då skapat stöd för sin repressiva politik mot de här etniska muslimerna bland andra diktaturer i FN, inklusive andra muslimska länder. Och det är ett exempel som jag ofta tar upp som är väldigt tydligt här, att jag tror det här var möjligtvis i fjol eller för 2 år sedan, när 22 stycken länder, inklusive Sverige, de ställde ut någon slags gemensam skrivelse till FNs råd för mänskliga rättigheter, där man då fördömde den här situationen i Xinjiang och krävde att Kina skulle sluta låsa in muslimska minoriteter där och att FN skulle få tillgång till området. Och sen tog det bara ett par dagar innan Kina lämnade inte ett brev, men det lämnades ett brev av 36 stater som stödde Kina till samma råd då, FNs råd för mänskliga rättigheter. Och i det här brevet så var det då uttryckte stöd för de här politiska fånglägren för muslimer i västra Kina. Och det var undertecknat av 16 stycken muslimska länder, så man får till och med sig muslimska länder att berömma repressionen av muslimer i Kina på grund av morot och piska då, får man ju anta, men det kan man verkligen säga att det är politiserat i alla fall inom ramen för FN. Och det här är ju någonting som man kan se, den här inställningen till Kina, det är ju någonting som gäller inte bara inom FN utan också andra internationella sammanhang som Världshandelsorganisationen eller alla sådana internationella sammanhang, att man tror att för att Kina ska om Kina får mer utrymme och mer inflytande så tror man att Kina per automatik ska bli mer samarbetsvilligt eller mer öppet eller mer då utveckla sig i mer demokratisk riktning. Så man har alltså satsat från västvärldens håll på att ge Kina mer utrymme och mer inflytande i tron om att det här ska göra Kina till en mer ansvarsfull global stormakt. Men vad vi har sett istället, särskilt sen Xi Jinping blev president 2013 och särskilt under de senaste 2-3 åren, är ju att Xi Jinpings politik blir bara mer och mer repressiv. Det är ju då att FN blir istället mer repressivt som ett konsekvens av att man erbjuder Kina större utrymme. Och samma med Världshandelsorganisationen. När Kina erbjöds medlemskap, det blev medlem 2001, även fast man inte uppfyllde alla krav, då trodde man ju då från världssamfundets håll att ja, om Kina bara tillåts bli medlem i Världshandelsorganisationen så kommer man anpassa sig till de krav och de regler som gäller. Men då har vi sett att då har man istället utnyttjat sitt medlemskap där för att få diverse ekonomiska vinningar. Men man har inget intresse av att anpassa sig om man inte då tjänar någonting på det själv. Så det är väl lite därför som det uppmärksammas just nu, kan jag tänka mig, att det börjar sakta men säkert gå upp för fler och fler. Att den här minst sagt vågade strategin att ge Kina större utrymme och mer inflytande i hopp om att landet ska ändras per automatik i en mer öppen och demokratisk riktning, att det är ett misslyckande helt enkelt. Man börjar inse från fler och fler håll att det börjar bli riktigt otäckt hur Kina påverkar många internationella organisationer.
Mm. Och det är inte bara FN, alltså vi kan ju se, du nämnde ju tidigare hur situationen är i Etiopien och Afrika, alltså där Kina etablerar alltså nära band, alltså man köper tjänster och man investerar och sådär, och man vill gärna få tillgång till de afrikanska ländernas råvaror och mark och sådana saker, så det är ju nästan en modern form av kolonialism i Afrika skulle jag säga, som Kina använder sig av. Och mot väst så använder man andra saker, man använder handelsrelationer. Men även det här, jag minns vi pratade någon gång i en podd om alltså hur Kina använder det här rasistkortet. Man ska inte vara rasistisk mot kineser utomlands. Och just USA är väldigt känslig för en sån debatt. Och då har jag läst nu, jag satt och läste nu för en stund sedan bara, om hur Kina nu för tiden finansierar stora delar av Hollywood-produktionerna. Och då har man kravet att det ska inte finnas kritik mot Kina i filmerna. Så att alltså Kina har ju verkligen spänt ut sina tentakler över hela världen, skulle man kunna säga.
Ja, det stämmer. Och just det här med filmerna har ju varit samtalsämne ganska lång tid. Det har blivit ännu värre nu förmodligen, men tidigare har det ju varit så att den kinesiska biopubliken blir ju större och större, så inkomsterna, biljettinkomsterna från Kina är ju väldigt, väldigt viktigt för många amerikanska och andra utländska filmproducenter och filmföretag. Och samtidigt har man en kvot i Kina på antalet filmer som får visas varje år på biograferna som är utländska, för att man då vill gynna den egna filmindustrin. Nu har inte jag kollat på ett par år vad den här kvoten är, men jag vet att den tidigare låg kring 30-35 filmer. Och om det då är en film som är som innehåller politiska budskap som kommunistpartiet inte tycker om, ja, då får den helt enkelt inte visas i Kina. Och då går man som regissör, som filmföretag, producent, går man miste om väldigt, väldigt stora potentiella biljettintäkter. Så att filmbranschen är ett utmärkt exempel på hur Kina köper sig inflytande, dels genom att finansiera, som du säger då, filmer, men även genom att använda sin stora konsumentmarknad, sin stora inhemska marknad, som en slags hävstång för att det här innehållet i filmerna eller i andra sammanhang då inte ska vara kritiskt mot Kinas regim.
Mm. Om vi då drar slutsatsen, alltså att orsaken att det blir belyst nu, hur Kina agerar, det beror ju såklart då på den här coronakrisen, där hela världen nu är ensam att det här var Kinas fel. De hade kunnat förhindra det om de hade agerat i tid och om de hade satt sin nationella prestige lite i andra hand. Jag menar, är det här en typisk kinesisk mentalitet att så fort det händer en kris lägga på locket och säga att det händer ingenting? Är det någon slags kommunistisk instinkt från Kina att göra så?
Ja, alltså, snarare än en kinesisk mentalitet så skulle jag säga att det är en konsekvens av det politiska systemet i Kina här. Det har kommit flera rapporter om hur den här mörkläggningen har gått till av det här virusutbrottet som startade då i staden Wuhan. Och kan vi se att den har ju gått i flera led så att säga. Till att börja med så är det ju en ryggmärgsreflex från lokala politiker att försöka dölja och döma allting som är negativt. Och det här hände också precis innan det kinesiska nyåret och precis innan den nationella folkkongressens årliga sammanträde, så att det är en extra känslig period i Kina. Så först har du en ryggmärgsreflex från lokala politiker att dölja vad som händer och tysta läkare, tysta journalister för att det inte ska komma ut då. Och sen hoppas man att det inte ska vara så farligt, inte ska vara så allvarligt. Och då tar det ju någon vecka eller någon dryg vecka innan den här informationen om virusutbrottet börjar röra sig uppåt i den politiska hierarkin. Och sen stannar den ju på flera ställen där också. Och sen när den kommer upp till det politiska ledarskapet, det högsta ledarskapet, det var en artikel tidigare veckan från AP som hade gjort en utredning där med nya dokument som har fått från anonyma källor i hälsodepartementet som källa här då, att i minst 6 dagar så kände både premiärminister Xi Jinping och president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang kände till situationen i Wuhan, men man valde att mörka och vänta, och utvecklingen hoppas att det skulle bli bättre. Så det är alltså en mörkläggning som går i flera led på grund av det politiska systemet i Kina, där lokala tjänstemän är livrädda för att rapportera negativa nyheter uppåt i den politiska hierarkin, samtidigt som de högre politikerna också är livrädda för att tillkännage dåliga nyheter, i och med att man inte är en demokrati och man rättfärdigar sitt maktmonopol på att man ska sköta landet utmärkt.
Men konsekvensen av det här då, det är ju nu att nu när vi har upptäckt att Kina gör så här, oavsett anledningen till att de gör så känns det som att väst, USA framförallt, men säkert också Europa efter ett tag, och jag har läst att Japan vill få hem sina företag från Kina nu till Japan och sådär. Det känns som att stora delar av den övriga världen, de vill dra åt tumskruvarna nu lite grann när man upptäcker hur mycket de här organisationerna är infiltrerat av en totalitär diktatur. Och då är frågan, du var inne på lite tidigare att när USA finansierade WHO så fanns det inga attachment. Alltså man hade inga motkrav riktigt, utan syftet var att upprätthålla en internationell institution som ska kunna på något sätt bidra åtminstone till lite mer stabilitet i en osäker värld. Men det är alltså inte Kinas syfte med att på något sätt finansiera FN, utan så min fråga är, vad vill Kina uppnå? Vad är Kinas yttersta drivkraft i sina internationella relationer?
Till att börja med så kan man säga att USA och andra länder, de använder ju givetvis också FN som en slags verktyg för att försöka få igenom sin politiska agenda, sina politiska ambitioner. Men en viktig skillnad här är vad de här politiska agendorna innehåller. För att, ja, som man säger, USA och europeiska länder är demokratier där man i jämförelse med Kina har väldigt bra mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, pressfrihet och så vidare. Vad som är problemet med att Kina vill driva igenom sin politik i FN är att Kinas politik går stick i stäv med FNs grundpelare som ja, mänskliga politiska rättigheter och demokratisk utveckling, öppenhet och så vidare. Så det är ju inte lustigt att Kina, liksom alla andra länder, vill driva igenom sin politik i FN. Det blir problematiskt är att Kinas politik och Kinas regim skiljer sig så oerhört emot USA och Japan, Frankrike, Storbritannien och andra stormakter, i och med att det är en hänsynslös diktatur. Och vad syftet är med att man försöker manipulera och ta mer makt i FN, ja, dels så vill man ju skapa, man har ju en uttalad målsättning att sprida sitt eget politiska system till omvärlden utomlands, så man vill ju då minska kritiken mot det egna politiska systemet och mot kommunistpartiet. Det var ju det här exemplet som jag just tog då med det här den här skrivelsen om inlåsningen av muslimska minoriteter i Xinjiang, att hade man inte haft inflytande i FN så hade man inte med samma snabbhet kunnat samla ihop 33 eller 36 länder som motsätter sig det här. Och man har också sett att många av länderna som har skrivit under det här och skyddade den kinesiska politiken i Xinjiang, de har ju själva skyddats av kinesiska veton i FN. Så det är ett ökat inflytande ett sätt att minska kritiken och istället då få mer, som att säga, beröm för det egna politiska systemet. Så det är ju en sak. Och sen givetvis då så Kina får ju mycket kritik för mänskliga rättigheter, alltid fått från väst, och det har man mycket irriterad över. Man pratar om att väst har monopoliserat mänskliga rättigheter, och får man då större inflytande i FN, då kan man ju skriva om de internationella som säga, formuleringarna om vad mänskliga rättigheter innebär, som jag också var inne på förut då. Så att dels att man vill omforma de internationella organisationer till att ha en politisk synvinkel som ligger kommunistpartiet närmare, och dels då att man vill stoppa kritik mot den egna regimen för att man ska bli mer accepterad som en internationell stormakt, och för att man ska kunna lättare få fram sina politiska målsättningar i utlandet genom att stoppa kritik mot det egna politiska systemet.
Okej, som sista fråga då. Alltså, nu har ju USA då beslutat att temporärt frysa biståndet till WHO tills man har sett över, jag vet inte vad man vill exakt, men man vill i alla fall se över vilket inflytande Kina har och sådär. Alltså, är det här bästa vägen för att på något sätt mota bort Kinas infiltration av FN? Alltså, finns det bättre sätt, eller vad är dina tankar kring det?
Ja, det är väldigt svårt att säga. Det är lite damned if you do, damned if you don't, det här med finansiering till WHO, för att det alternativet till att dra in finansieringen är att inte dra in finansieringen, och då tillåter man ju i stort sett saker att fortsätta som tidigare. Vad man skulle kunna göra istället är ju givetvis att behålla finansieringen men ställa större krav. Det ska man göra klart för sig att Kina betalar mindre än 1% av WHOs totala budget. Kina betalar in mindre pengar än vad Norge gör, och nästan på samma nivå som Sverige. Medan USA betalar en sjättedel. USA betalar 10 gånger mer än Kina till WHOs budget. Och det är klart att man måste kunna använda den hävstången på ett bättre sätt än att bara dra sig ur. Och jag vet inte, vad det här beslutet som Donald Trump tog, det handlar ju om att man tillfälligt ska lägga finansieringen på is medan man sjösätter en utredning om hur WHO har skött informationen och hanteringen av den här coronakrisen då. Så att det handlar om en utredning som ska ta någonstans mellan 60 och 90 dagar, så man kan väl säga att ja, det ser ut lite som en skrämseltaktik nästan då, att man säger till WHO att vi är inte rädda att dra in finansieringen. Vi ska göra en utredning nu och vi kan dra in den om det spelar oss ingen roll. Det betyder ju inte att man då kommer göra det, utan det ses väl lite som ett hot kanske. Och det är väl en väg att gå då, att man visar musklerna genom att säga att ja, vi står för en sjättedel av en budget, och om ni fortsätter så här, då kommer vi dra in den. Sen vet man ju inte vad den här utredningen kommer fram till då efter 60-90 dagar. Det är ju väldigt svårt att sia om, men det värsta vore ju att fortsätta som vanligt. Att då inte ställa några krav eller inte leverera någon kritik överhuvudtaget. Så från min synvinkel så är det bra att någonting görs i alla fall, och sen är det svårt att bedöma vad följderna kommer bli av det.
Vi kan som sista punkt, du har ju bott i Taiwan och sådär, nu bor du i Japan just nu, men det är ju också ett land som har blivit utfrysna, kan vi nämna, från FNs världshälsoorganisation just på grund av Kina. Och det är ju ganska intressant att ett land inte får vara med i en sån här viktig organisation.
Ja, för att WHO själva bestämmer ju inte sina medlemsstater så att säga, utan det handlar ju om FNs medlemsstater, och Taiwan får ju inte vara medlem i FN på grund av olika historiska anledningar. Men däremot är det väldigt intressant att notera att Taiwan tilläts ha en observatörsroll i WHO mellan 2008 och 2016, eller om det var 2009 till 2016. Anledningen till det är i alla fall att 2008 så fick Taiwan en regering som är lite mer pro-kinesisk, som vill ha närmare kontakter med Kina. Inom allt från ekonomi till politik och kultur, och som även då stödjer den här ett Kina-politiken, alltså en taiwanesisk regering som anser att det bara finns ett Kina. När den regeringen som var mer Kina-vänlig styrde Taiwan, då tilläts Taiwan ha en position som observatörsroll i WHO. Men när Taiwan fick en ny regering 2016 som öppet avfärdar Kinas krav på Taiwan, då fick man inte längre ha kvar den här observatörsrollen. Det var ett sätt som Kina straffade Taiwans regering på. Man har straffat Taiwans nya regering på många sätt, både diplomatiskt och ekonomiskt. Men ett sätt är att Taiwan inte längre får vara observatör i WHO, och även i andra av FNs fackorgan så har man blivit bortplockad som observatör bara för att man då öppet avfärdar Kinas anspråk på Taiwan. Så det är helt enkelt en maktdemonstration av Kina gentemot Taiwans regering, att om ni avfärdar våra territoriella krav på ert land, då kommer vi jävlas med er i FN och andra internationella sammanhang. Och det sker ju då givetvis med om inte globala så i alla fall regionala hälsan som insats.
Mm, just det. Och det visar också, det där illustrerar verkligen hur mycket inflytande Kina har på FN, därför att helt uppenbart så har inte USA och kanske Storbritannien kunnat sätta stopp, utan Kina har kunnat gjort så här. De har kunnat plocka bort Taiwan från observationsstatus. Så att det visar ju pass, det illustrerar som sagt hur mycket de ändå påverkar FN och hur mycket makt de har i FN.
Mm, absolut, absolut. Och ja, det är för att Taiwan var helt, får vara med på Kinas nåder. Sen 2016 också, när Taiwan fick en ny regering, så taiwanesiska medborgare får inte ens gå in i FNs lokaler. De har inte tillgång till FNs lokaler, FNs olika utställningar, olika lokaler. Om du visar upp ett taiwanesiskt pass får du inte gå in där längre. Du måste säga att du är kinesisk medborgare, annars får du inte komma in. Och det är också sedan 2016. Så det är flera sådana där saker som man från Kinas håll, man använder FN för att jävlas med Taiwans regering för sina egna politiska motiv.
Just det. Mm. Okej, men då vill jag säga tack. Men innan vi slutar så, det är ju så här att du har ju en sajt som heter inbeijing.se heter den, och det är en sajt där du pratar väldigt mycket. Du skriver väldigt mycket om Kina på svenska. Väldigt informativ sajt, och nu har du lanserat någonting som heter premiumtjänst. Vill du berätta lite om det?
Ja, jag har i ungefär ett års tid förut haft en tjänst på min hemsida där jag skickar ut nyhetsbrev varje vecka till läsare som sponsrar mig via Patreon. Men för ett par veckor sedan då, som du sa, så har jag tagit det här till nästa steg och lanserat någon som heter InBeijing Premium. Och då skickar jag ut dels fördjupande nyhetsbrev varje vecka om vad som händer i Kina. Där de viktigaste händelserna i 4-5 olika kategorier presenteras med länkar och korta sammanfattningar. Och dels då fördjupningar, och jag skrev då i veckan en fördjupning om det här med finansieringen av WHO och vilka det är som finansierar WHO och vad som skiljer Kina och USA och hur Kina då har långsamt infiltrerat eller ökat sitt inflytande i WHO. Och skillnaden är då att då kan man nu prenumerera antingen via Patreon eller också via Swish. Så att om man går in på min hemsida inbeijing.se så finns det en flik där det står InBeijing Premium. Och då kan man läsa mer om den här tjänsten då. Så jag kan säga att det är Sveriges, min sida är ju Sveriges största nyhetssida om Kina, så det här är väl Sveriges största nyhetsbrev om Kina.
Mm, mycket intressant. Okej, men då vill jag säga tack Joel Olsson för det här informativa samtalet om Kina och infiltrationen av FN. Så tack så mycket.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1081 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.